Lena.
Hej Anton.
Hej Fredrik. Allt bra idag eller?
Det är mycket fint, det är första advent. Och jag har fått i mig pepparkaka och lussebulle som du har köpt till oss. Så det är mycket bra.
Mycket bra. Välkommen ska ni lyssnare också vara. Idag ska vi prata om begåvning, talang och hårt arbete här i Feedback. Och vem bättre att göra det med än Mary Nelson. Musiker, kompositör, skivbolagsentreprenör. Hej och välkommen.
Hej.
Är det bra med dig också?
Det är jättebra. Det är första advent. Snart är det jul.
Ja, bra eller dåligt tycker du att det är jul snart? Är det någonting du ser fram emot?
Ser väldigt mycket fram emot att vara ledig.
Ja, just det.
Kanske enda gången på den.
Precis,
året som det är.
Exakt. Mm.
Vi sitter ju här idag i studieförbundet Bildas verksamhetslokaler. Denna gång inte i Bildas studios på Gärdet utan i Smedja på Söder Mälarstrand. Har du någon relation till det här huset?
Ja, det vet du Anton att jag har.
ledande fråga.
Men du vet inte lyssnarna.
Ja, precis.
Ja, dels så har jag ju repat här några gånger i Smedjan. Jättebra. Allting finns ju här liksom. Sen så hyrde jag din lokal här i Smedjan som studio. Ett tag. Jag har en tjej som heter Frida Örn.
Just det. Och henne har vi hört för några veckor sedan. Helt enkelt. Månader sedan ska man snarare säga. Mm. Här i Feedback också. Tidigare så var musikergymnasiet Rytmus här. Men nu är de här som här replokalerna till för uthyrning i studiecirkelverksamhet. Så att om ni vill undersöka det här närmare så kan ni gå in på bilda.nu och så klickar ni fram till verksamhetshus. Men nog om det, Mary, du kan väl berätta lite grann om dig själv för de som lyssnar.
Mm. Jag heter Mary, jag är jazzsångerska och låtskrivare. Sen har jag även ett litet skivbolag som jag, där jag släppte min första jazzplatta på, digitalt och även fysisk skiva. Och sen så har jag hjälpt lite olika artister att släppa sina egna plattor.
Känner du främst som solomusiker, frilansande musiker eller till och med skivbolagsentreprenör?
Alltihop på en gång. Jag är en person som har många bollar i luften och ja, man försöker göra lite allt möjligt. Men jag menar, jag är ju framförallt en solartist, men jag har ju alltid ett band med mig när jag spelar.
När trivs du som bäst då?
När jag spelar med en jazztrio på en bra jazzklubb. Gärna mina egna låtar.
Och gör du, hur ofta blir det på ett år? Har du liksom en snitt antal spelningar eller är det liksom beroende på när du har släppt skiva eller?
Ja, det beror ju helt på. Jag tycker det här senaste året så jag gick in och kollade på mitt schema på vad jag har spelat under det här året. Jag var lite förundrad över att det var så mycket spelningar. Mm. Men det varierar. Vad man har på gång och vilka möjligheter som uppenbarar sig.
Du har ju valt att framförallt spela och framföra jazz och komponera jazz även. Hur upplever du att det är att jobba med jazz i synnerhet, men musik i allmänhet i Sverige idag?
Ja, alltså jazz är ju en väldigt smal genre generellt över hela världen skulle man väl säga, i jämförelse med pop och country och många andra genrer. Men i Sverige är det ju väldigt, väldigt smalt. Och det finns inte så mycket möjligheter. Och därför så har jag sökt mig utomlands och spelar en del. Jag har varit i Paris och spelat ett par gånger med en trio som jag har där. Och jag ska till USA och spela i sommar. Och där känns det ju som att, även fast det fortfarande är en smal genre där också, så är det ju mer folk. Och det finns ett större intresse.
Är du din egen bokare eller har du bokare i de olika länderna eller hur?
Ja, alltså jag har väl skött det mesta själv och tagit kontakt med olika musiker som jag vill spela med. Mm. Och bara kört hårt om man ska säga och liksom tagit chanser. Och det värsta som kan hända är att man får ett nej. Mm. Men det har jag faktiskt inte fått. Utan då har jag styrt upp gig själv. Nu har jag även en agent i New York som är amerikanska. Och hon håller på att hjälpa mig att fixa lite spelningar, framför allt då i New York-området. Så det kommer också bli från och med i sommar och framåt. Känns jättespännande. Verkligen. Och sjukt läskigt.
Men hur mycket är bokat idag i dagsläget?
Alltså i dagsläget så har jag en spelning som är på G i New York. Just det. Och sen så kommer jag åka till Minneapolis och spela 3 spelningar i juni. Mm. Bland annat på deras jazzfestival. Så det spännande. Känns jättespännande. Och roligt att utmana sig själv. Liksom. Nya möten. Ja, nya musiker. Mm.
Du har väl amerikanskt påbrå också?
Mm, min pappa är från USA. Mm.
Är det någonting som du tror har påverkat ditt val av musikstil eller på något sätt fått in dig till det du gör idag?
Ja, gud, det där är ju svårt att säga. Men han har ju påverkat mig väldigt mycket när jag växte upp med att spela musik för mig. Och då har det liksom varit ganska mycket jazz och... men musikal, klassiskt. Jag har liksom fått lyssna på all typ av musik, vilket gör att jag är en allätare när det gäller musik, och man kan få influenser från alla möjliga håll. Och det tycker jag är positivt.
Det kanske är några som lyssnar idag som förknippar jazz med komplexa harmoniska mönster och solon som för den kanske ovana känns lite atonala eller svårlyssnade helt enkelt.
Mm.
Hur gör du för att få publiken att känna en naturlig delaktighet i ditt framförande?
Ja, alltså jag kan verkligen förstå att man kan tycka att jazzmusik är svårlyssnat. Men sen jazzmusik, det är ju en sån enormt stor genre. Det är ungefär som att säga popmusik. Mm. Vad är det för något? Alltså jag menar, jazzmusik kan ju vara allting från fusion till Dixieland till bebop. Men det jag håller på med, det är ju framförallt ganska mycket mer easy listening jazz, som är liksom inspirerat från 20, 30, 40-talet. Liksom de här gamla jazzstandards klassikerna. Och mina stora idoler är ju Ella Fitzgerald, Nat King Cole, Bessie Smith. Gärna med lite blues-influenser i. Och det är ju liksom ganska lättlyssnat på det sättet. Mm. Det är ju dåtidens popmusik, kan man säga.
Men blir det mycket företagsgig i den genren också?
Mm. Eller? Mm, där. Det kan det bli. Mm. Mycket mingelspelningar. Men då är det ju på ett helt annat sätt. Då är det ju att man inte tar plats, utan då är man ju som någon form av live-bakgrundsmusik. Mm. Och det tror jag är en relation många har till jazzmusik, att det är någonting som är på i bakgrunden.
Men när du gör sådana gig, känns det ändå roligt att spela, även fast man vet att folk tittar inte så mycket, kanske inte lyssnar. Alltså man hör det i bakgrunden, men känns det ändå som ett bra jobb, eller känns det bara som att det är för att hyran ska betalas?
Jag har nog lite olika relation till ett företagsgig och en konsert med mina egna låtar. Givetvis så blir det ju liksom 2 helt olika saker. Jag brukar bara gå in, och man känner sig väldigt, väldigt fri när man kör ett företagsgig, för att man vet att man är lite mer i bakgrunden. Sen så till en egen konsert, då är man ju förberedd till tänderna.
Mm.
Och allting ska vara helt perfekt. Men sen tänker jag att företagsgiggen, det är de man måste ta för att finansiera sina egna projekt. Så.
Och så ser de går ju hand i hand. Många, tänker
ja,
jag.
Verkligen.
Tyvärr. Men ändå med de man spelar med kan man väl kanske ändå liksom ha lite kul med under tiden.
Absolut. Mm. Gud, ja. Det är jätteviktigt.
Hur många brukar ni vara då? Är det en trio som är med alltid? Eller är det?
Det varierar. Mm. Du, till företagsfester och sånt där. Ja, men det beror ju helt på vad de har för budget. Mm. Väldigt ofta vill de att man kommer bara med en pianist eller gitarrist. Men annars så brukar det vara trio. Mm. Väldigt sällan att man får ta med sig en kvartett. Med extra blås eller någonting.
Det kanske kommer.
Man vet aldrig.
Mm.
Har du någonsin känt en frustration över svårigheten att ta sig fram som jazzmusiker i Sverige?
Jo, men det känner jag absolut. Och sen framförallt så tycker jag att det känns som att den typen av musik som jag spelar, som jag vill ska vara liksom för alla på något vis. Jag vill att alla ska kunna tycka om jazz, i och med att den är lite mer lättillgänglig. Men sen finns det ju många förståsigpåare inom jazzmusik som säkert, om de lyssnar på min musik, skulle tycka bara, men gud, det här är ju inte, det här är inte ens jazz. Utan, ja. Ja, det, nu kom jag av mig.
Nej, men jag fattar vad du menar. Men finns det vissa ställen, jag har ju, alltså man tycker att, ja men Fasching, där är det lite jazz.
Ja.
Och Glenn Mill, ja men lite så här, ja, men jag har inte mer koll än så. Finns det vissa ställen där din musik skulle vara för glättig eller lätt för att bokas på det stället? Är det lite så du menar?
Absolut.
Att det liksom, här måste det vara svår konst. Ja, ja. Yes.
Mm. Jag tycker inte det finns något sånt ställe riktigt i Stockholm. Men det är ju väldigt ont om ställen för jazz i Stockholm generellt. Alltså det är ju Fasching och det är Glenn Miller Café. Och egentligen utav de två så är det ju bara Glenn Miller Café som är ren jazz. För Fasching har allt möjligt. Mm. Men jag spelar ju på alla möjliga ställen i stan också. Och även om det inte är ett rent jazzställe, just bara att det är ett ställe där man kan spela livemusik.
Vi ska ju prata lite grann om begåvning och talang här idag. Och du är ju, det glömde vi kanske nämna också, att du är ju även föreläsare.
Ja.
Och då har du faktiskt valt att just fokusera kring de ämnena och din egen liksom, ska man säga, strävan efter att få din röst hörd och så vidare.
Ja, nej men det är faktiskt jag och en kollega till mig som, hon håller inte på med jazzmusik alls, utan hon är mer en, håller på med shower och showproduktioner. Och, men hon är också en entreprenör precis som jag är. Och vi satte oss ner en dag och bara började prata om hur det var när man gick i skolan och hur lite information man fick om hur det faktiskt är där ute att jobba inom musik eller just bara att fixa jobb och vad man ska tänka på och just det där att våga tro på sig själv och att det man har är någonting speciellt. Att inte jämföra sig så mycket med andra. Så då skrev vi ihop en föreläsning som heter Det krävs mod att ha talang. Vilket jag tycker stämmer. Och i princip så är det väl en föreläsning som vi själva hade velat få när vi liksom var gröna och i starten av våra egna karriärer. Någonting som vi absolut inte fick.
Nej, men jag tänkte, när man läser, vi har fått skickat till oss lite material om föreläsningen. Och det var precis det jag tänkte också. Att, men det här är ju, alltså varenda unge som går musikgymnasium eller på, för all del, studieförbund, alla vi har som är anslutna till oss. Mm. Att det är liksom, allt det där vill ju folk ha svar på. Mm. De kommer till mig och frågar, men hur gör vi för att få spelningar och hur hanterar man ett nej? Alltså det var massa frågor som bara var så här, det är klart ni ska ut. Och, men vad får ni för gensvar när ni har, ni varit ute på många skolor eller hur många föreläsningar har ni gjort?
Vi har inte hunnit göra så många föreläsningar utan det är precis i startgroparna. För dessvärre så är det att de flesta skolor har inte råd att ta in en sån här typ av föreläsning som egentligen är så dumt för att den är så viktig. Liksom. Det är så viktigt att man sår ett frö väldigt tidigt i att man vågar tro på sig själv och köra sitt eget race och just bara lite så här, titta på oss. Det funkade för oss. Liksom.
Du nämnde att att du själv hade väl haft den föreläsningen när du var yngre.
Verkligen.
Och då tänker jag spontant att, och så nämnde du också att våga tro på sig själv och sådär.
Mm.
Finns det en utbredd musikerjante bland unga musiker, tycker du?
Ja, det tycker jag absolut. Alltså, det finns lite av både och kan man säga. Men det är klart att det... Jag tycker att jantelagen är väl generellt i hela Sverige dessvärre hänger kvar. Men man kan ju känna ett... Eller jag i alla fall har känt liksom kanske ett mindervärdeskomplex liksom i vissa situationer. Till exempel att jag inte har en jättelång utbildning på musikhögskolan eller att jag inte har hunnit göra vissa grejer. Men sen så måste man ju fokusera på vad man har hunnit göra och att jag har någonting som är speciellt för mig och att det kanske har varit en fördel för mig att jag inte har gått en lång utbildning på musikhögskolan till exempel.
Men du nämnde din pappa och ändå liksom kanske påverkan av musikstil.
Mm.
Men har det varit mycket pepp hemifrån? Eller vad skulle du säga är den bidragande orsaken så där till att jo, men jag kan faktiskt och jag, nu kör jag. För det är ju inte, det är fler och fler som startar energibolag.
Ja.
Men det är också så här, krävs ett mod och det är massa steg för att faktiskt
absolut
skivan ska komma ut. Vem eller vilka eller vad har fått dig att ändå liksom, nej, nu kör jag.
Nej, jag tror att min pappa och hans amerikanska style eller anda, man brukar ju alltid säga the American style, liksom att det är mer att de är lite mer kör på liksom, och inte att det finns så mycket jantelag när det gäller USA. Men jag tycker att han har peppat mig väldigt bra genom hela min uppväxt. Sen har det väl kanske varit att jag visste inte riktigt vilken väg jag ville gå. Att jag ville hålla på med jazzen, det visste ju inte jag till exempel kanske för 10 år sedan. Jag var väldigt intresserad av det, men jag jobbade med andra saker också. Jag gjorde shower och jag utbildade inom musikal och jag sjunger country lite grann och jag har mycket pop och rock och ja, testat på det mesta. Men jag tror absolut att peppen har kommit från hans sida från början.
Du nämnde musikerkollegor som anser att viss musik inte är tillräckligt jazzig eller tillräckligt bra för att passa in i genren. Finns det risk att vårt eget skrå upprätthåller den här janten gentemot varandra? Att vi har så mycket åsikter om vad alla, om hur alla spelar eller vad ska folk skriva för musik och så vidare?
Jag tror att det är helt omöjligt att ta bort det helt, för att vi har ju också åsikter om vad vi tycker är bra och dåligt. Eller ja, det är ju en smaksak och det är betraktarens öron och ögon vad man gillar och inte. Men sen tycker jag väl kanske att man ska vara lite mer öppen för att ja, att allting ska kunna få finnas på något vis. Det ska finnas en möjlighet för allting att finnas. Men jantelagen, det är en ja, don't like it.
Nej. Men jag tänker också, alltså de frågorna som då kom upp eller som ni jobbar med i föreläsningen.
Mm.
Många av de banden som jag möter dagligen, de kanske faktiskt är ganska nyfikna på till exempel din jobbvardag, en vecka i ditt liv, att vara frilans och ha eget skivbolag, ja men allt det du gör. Skulle du lite kunna berätta om det, hur ser veckan som kommer nu ut och vad är det som gör liksom att du faktiskt fixar det utan att, eller så jobbar du med någonting också? Jag tror inte att du gör det, är anställd någonstans, utan kör helt frilans. Stämmer det?
Nej, inte. Alltså jag har ju kört frilans i typ 8 år. Så jag körde heltid på musiken. Men sen ungefär 4 år tillbaka så har jag haft ett vanligt jobb vid sidan om.
Just det. Och vad gör du då för något?
Nu jobbar jag med events vid sidan om. Så jag är liksom på andra sidan kan man säga.
Just det.
Och tar hand om artister och se till att events flyter på och att det funkar. Vilket också är, ja, jag tycker att det är kul på ett annat sätt. Men jag gjorde det valet för att jag kände att jag inte skulle behöva ta alla gig som fanns liksom. Även genrer som jag egentligen kanske inte ville jobba inom. Utan nu när jag har bestämt att jag vill jobba med jazzen bara, så tycker jag att det känns bättre att ha ett så så kallat vanligt jobb vid sidan om.
Och sen tänker jag viktigt att poängtera och få fram att så svårt är det faktiskt att vara musiker.
Ja, men verkligen. Speciellt om man håller på med en sån snäv genre som jag håller på med. Så är det ju verkligen svårt. Man blir inte rik på att vara jazzmusiker, brukar jag säga. Inte än i alla fall.
Men skönt ändå att kunna tacka nej till det som känns kanske lite för långt ifrån.
Absolut. Och jag kände också att under den perioden när jag spelade väldigt mycket covers, att det tog bort lusten för mig. Att jag kände att jag fick en annan relation till musiken. Att det kändes som ett fabriksjobb för mig.
Som ett vanligt jobb.
Som ett vanligt jobb. Exakt.
Men och då, ändå där du är produkten på något vis.
Exakt, absolut. Men jag kände att där och då när jag stod och spelade för mycket covers och kände att min musiksjäl liksom sakta dog, så blev jag bara jätterädd och tänkte att nu måste jag tänka om. Och det var då jag för första gången i mitt liv tog ett så kallat riktigt jobb vid sidan om. Och det har funkat jättebra. Så jag har liksom som ett heltidsjobb. Och sen när jag kommer hem, då sitter jag 2-3 timmar och mejlar och fixar och ringer. Och...
Ja, så det är ändå heltid, ja, det andra jobbet?
Absolut. Och vissa undrar ju hur fan... Ursäkta, man ska inte svära. Hur hinner man liksom? Och jag tror att så länge man är driven och har en vision om musiken och vart man vill någonstans, då får man bara energi. Det fixar sig liksom. Så jag är väldigt fokuserad.
Verkligen. Och en annan fråga ni tar upp är hur man hanterat nej. Den här USA spelningen eller i New York. Du har sagt att nej, men jag har mejlat om jag vill spela med, och faktiskt så har alla tackat ja till frågan. Men har du fått nej någon gång? Någonting du har velat väldigt mycket och att det inte gick som du tänkte?
Jag har fått massa nej. Och det tror jag alla har fått, även fast de kanske inte vill erkänna det. För att man vill på något vis, ja, man vill vara en framgångssaga inför andra så mycket det går. Men givetvis har man fått nej på alla möjliga saker som man kanske har hoppats på. Det kan vara allt från tv-inspelningar till skivkontrakt till, ja, allt möjligt. Och det är ju superjobbigt att höra ett nej. Men jag tror man bara får ha en annan relation till det. Att man liksom kanske inte tar det så hårt. I början var det ju jättejobbigt. Man kunde ju vara helt knäckt i flera dagar. Men nu känner jag bara, skitsamma, jag går vidare. Det finns andra grejer, nya möjligheter. På att igen. Ja. Att aldrig ge upp. Ska fan aldrig ge upp.
Helt rätt inställning. Ska vi ta och lyssna på Anton? Du har pratat med en intressant kvinna. Vem var det du ringde upp?
Ja, för några, var väl egentligen något år sedan, så fick jag en skoluppgift att läsa en bok som hette Design för lärande i musik. Och jag blev faktiskt väldigt fascinerad av det som stod där i, för det kändes både träffande på ett positivt sätt men också negativt sätt, att jag kände mig som en del av det här dilemma som beskrivs i boken. Den var skriven av Anna-Lena Kempe och Tore West. Ja, men så jag bestämde mig för att ringa upp Anna-Lena Kempe och få höra lite grann hennes syn på talang och begåvning. Och här kommer den intervjun.
Anna-Lena Kempe.
Hej Anna-Lena.
Hej.
Hörru du, kan inte du berätta lite grann med dina egna ord om vem du är och vad du jobbar med?
Ja, jag heter Anna-Lena Kempe. Jag heter Rostvall förut, men jag bytte namn för några år sedan. Och jag är uppväxt på Ekerö utanför Stockholm. Och min dröm redan som 12-åring var att bli gitarrpedagog. Så jag sökte till Södra Latin, och sen när jag hade gått där i 3 år så kom jag in på musikhögskolan. Och jag spelade i kyrkor och så vidare. Och från början var det mest klassisk gitarr eftersom det var det som de tyckte att jag borde spela. Som tjej fick man sällan vara med i något band, för det var liksom grabbarnas grej. Men sen när jag var klar med musikskolan så började jag jobba som gitarrlärare. Dels på Ekerö men framförallt i Täby då. Och där utvecklade jag intresse för att spela på gehör med barnen eftersom forskningen visar att det är det som är mest effektivt. Så det gjorde jag under många år och jag byggde upp en stor grupp elever som kunde spela när som helst, hur många låtar som helst. De improviserade, de gjorde egna låtar och de hade band och så vidare. Och de vann talangtävlingar och parallellt så började jag jobba på Kungliga Musikhögskolan som metodiklärare och jag gjorde också läromedel då för gitarrundervisning, gitarrguiden. Jag blev mer och mer intresserad av forskning så att jag blev antagen som doktorand i musikpedagogik. Och då undersökte jag tillsammans med en kollega, Tore West, vad som hände bakom de stängda dörrarna i instrumentalundervisningen. Och skrev en avhandling om det som hette då Interaktion och kunskapsutveckling, en studie av frivillig musikundervisning och kom 2001. Och trots att vi helt enkelt mest beskrev vad som hände på de där lektionerna så väckte den här avhandlingen stort rabalder och den lästes av väldigt många. Och det visade sig att det finns många idéer om att musik alltid ska vara så roligt och så vidare. Men de här lektionerna som vi hade fångat då, och som var helt vanliga musikskolelektioner av duktiga lärare utvalda av sina rektorer, de var faktiskt inte så där roliga som man kunde ha föreställt sig. Och det var väl det som då växte sånt rabalder. Några år senare så fortsatte jag min forskning och flyttade till lärarhögskolan och idag så jobbar jag som docent vid Stockholms universitet.
Och sen har du sen resulterade bland annat då den här forskningen i en bok, eller hur?
Mm. Ja, för några år sedan då så fick vi på uppdrag av Norstedts förlag att skriva den här boken. Så det var faktiskt ett rent beställningsjobb som vi gjorde. Det var väldigt roligt. Dels så läste jag på igen om forskning och musikundervisning. Det finns ju väldigt mycket internationell forskning. Både i det vi kallar för musikpedagogik men också i musikpsykologi och musikvetenskap. Och vi sammanfattade så att säga det i den här boken då, som dock riktar sig inte till forskare utan till människor som har ett intresse för musik och lärande då.
Ifall du utgår från dina kunskaper och den samlade forskning som du besitter. Hur har bilden av musikalitet sett ut historiskt?
Ja, jag vet inte om det finns så mycket skriftliga riktigt gamla källor på det. Men musik var ju tidigt redan från antiken en viktig del av uppfostran och då ska man ju och undervisning. Och då ska man ju lägga till att det var ju bara några få som fick ta del av sån undervisning. Men sen då, efter kristendomens intåg så blev det ju också en viktig del av den kyrkliga verksamheten. Och ja, jag vet inte om man tänkte på att det var individen som hade någon särskild begåvning. Utan man såg det nog mer som att det var någonting som kom från himlen, från Gud, som liksom människorna var redskap för. Och individen i det här perspektivet var inte särskilt intressant. Sen hände det ganska mycket i slutet av 1700-talet och 1800-talet när man då började se på konst som något väldigt specifikt. Och den hela den här romantiska eran där man började odla idén om geniet växte fram. Och den idén verkar ofta leva kvar idag trots att det egentligen inte finns någon forskning som belägger något sånt. Tvärtom kan man säga. Det finns en känd engelsk musikpsykolog som heter John Sloboda. Och han har sammanfattat mycket av den här forskningen. Och det visar sig till exempel att barn som sätts i elitskolor, de kanske är duktigare först. Men sen så kommer de som har bedömts som medelmåttor i kapp i tonåren och så vidare. Och många som har börjat spela ganska sent har ändå kommit in på musikskolan. Så, här. Så att det finns vissa saker som tyder på att tidig exponering för att musicera förändrar hjärnan faktiskt. Men det gör ju annars än allt man gör förändrar hjärnan eftersom den är plastisk. Så det är väldigt svårt att säga att att det är så. Men det är klart att har man börjat spela tidigt så har man ett försprång. Och det är väl någonting som är ganska väl belagt då. Men det finns ju samtidigt många, många exempel. Jag känner flera gitarrister som har börjat när de var 15-16 år och som är toppklass nu. Så att det handlar också om hur mycket tid man lägger ner på att öva. Det här är ju lite motsägelsefullt som jag nyss sa att det kan vara farligt. Men om man ska bli så där super, super, superbra, då måste man öva minst 10 000 timmar. Det är belagt då. Och när det gäller musikalitet och den senaste hjärnforskningen visar ju då att det finns ungefär 3% som inte har det centrum i hjärnan som gör att de kan lära sig att diskriminera mellan olika tonhöjder. Alltså de är vad vi skulle kunna kalla då omusikaliska. Och de uppskattar inte ens musik. De är alltså hur smarta som helst övrigt. Det är inga annat fel. Utan det är bara att de i den delen av hjärnan som hanterar musik inte har riktigt samma förutsättningar. Men de andra 97% är musikaliska. Och sen handlar det väldigt mycket om exponering. Får man rätt möjligheter och har tillräckligt med motivation för att öva, så kan alla lära sig spela och sjunga. Det är vad forskningen visar. Och arv och miljö, det går ju aldrig att belägga så länge vi inte klonar några och liksom gör några fruktansvärda experiment. Så att så vem som blir ett tipptopp elit, det är nog väldigt mycket som beror på omständigheter. Om man till exempel är född i en familj där alla spelar och sjunger hela tiden, så har man såklart andra förutsättningar än någon familj där ingen spelar och ingen lyssnar på musik. Därför att man exponeras inte för musik på samma sätt.
Jag fick en spontan följdfråga då. Om man då tidigare, alltså långt tidigare, har pratat om musik som någonting rent av som en religiös gåva, så att säga.
Ja.
Finns det tendenser då i dagens mer sekulariserade samhälle att vi ersätter den tanken men bibehåller resultatet? Att vi ersätter den med någon typ av genetisk då begåvning, att vi pratar om att det är medfött av andra anledningar, men att man bibehåller då tanken kring att det finns en musikalitet.
Ja, men allt beror ju på hur man definierar musikalitet. Och den här John Sloboda då, med någon av hans böcker så skrev han om, det är egentligen en antropolog som har gjort olika studier av kulturer på olika håll i världen, och att i de kulturer där det ingår att varje dag sjunga, dansa och så vidare, där är i princip då alla musikaliska. Kanske inte de som har den här hjärnskadan eller vad man ska kalla det för. Så att det handlar väldigt mycket om hur kulturen ser på musik och musicerande. Och i den västerländska kulturen, då har man ofta betraktat sedan 1700-1800-talet där, betraktat det som något för en elit som skulle ha en medfödd begåvning då. Men om man tittar närmare på det här så visar det sig nästan alltid att de som är särskilt duktiga, det är de som har exponerats för musik tidigt. Och de har haft möjligheter att få hjälp att öva hemma. De har haft en motivation att lära sig. Det är liksom inget mystiskt i det, utan det är helt enkelt de har haft de villkoren som har varit gynnsamma för att de ska utvecklas musikaliskt. Och det är kanske därför som musikerbarn ofta blir musiker. Det är liksom väldigt svårt att avgöra vad som är gener och vad som är miljö i det fallet. Och hur vi argumenterar kring det, det handlar kanske mer om ideologi och värderingar i stort än om fakta, så att säga. Så tror jag i alla fall. Och där kan vi lägga till att de som lär sig på gehör, där går utvecklingen mycket fortare. Det finns det ju forskning om där man har följt då elever som antingen har börjat på gehör eller har fått lära sig via notskrift. Och de som får lära sig på gehör, de lär sig fortare att göra kopplingarna mellan motoriska mönster då, antingen med rösten eller fingrarna eller andningen och så vidare, och specifika tonhöjder, än de som behöver gå ta ett steg över en notbild som först måste tolkas intellektuellt, vilket är väldigt ansträngande då för arbetsminnet, och det är därför det går långsammare. Många ger faktiskt upp där. Och det beror inte på att de är omusikaliska, utan det beror helt enkelt på att de inte har gjort de här kopplingarna än mellan hur de ska använda kroppen för att forma en viss ton. Och sätter man noter framför dem så ja, då tar det stopp liksom. Men det har ingenting med musikalitet att göra, utan det har med villkoren för lärande att göra. Och sen så kan man naturligtvis ganska lätt lära sig noter om man känner för det. Men man måste först skapa en koppling mellan hur man frambringar en viss ton på ett instrument och hur det låter. Och sen kan man förstå symbolen för det. Men noterna ger ju heller ingen information om hur man ska få fram en viss ton. Det måste ju man ju få liksom en tolkning först av någon annan som förklarar vad det är symbolen ska leda fram till för handling eller vad man ska göra på instrumentet rent konkret. Många tror ju att det står i noterna, men det gör det inte. Många tror ju till och med att noterna är detsamma som musiken och att det är därför är nödvändigt att lära sig noten, men så är det absolut inte. Många av de mest framstående musikerna vi har kan inte spela eller läsa noter.
Men vad intressant, känns det som att det här är mycket anledningen till att ni gjorde den här föreläsningen? Det krävs mod att ha talang. Alltså, har det här med varandra att göra? Jag får för mig att...
Absolut, det tycker jag definitivt. Jag tyckte det här var väldigt, väldigt intressant att höra. Jag bara känner att jag vill dyka ner den där boken direkt och läsa.
Men känner du Anna-Lena sen har era vägar
korsats? Nej, jag har faktiskt aldrig hört talas om henne.
Men vad tror vi då? Alltså, hur många i det här rummet? Fredrik, du får ju aldrig prata för du är bara tekniker. Men, och vi vet inte om du hörs. Men hur många utav er, är ni bra på att läsa noter?
Nej, jag har börjat öva på det nu. För att jag förstår att det är en del av... Alltså det är ett verktyg som jag kan använda framförallt som lärare, skulle jag säga.
Mm.
För att jag har helt andra möjligheter att tillgodogöra mig musikalisk kunskap än om jag måste sitta och planka allt.
Mm.
Och med planka menar jag alltså lyssna in skivor och lista ut vad de spelar. Bara på gehör.
Mm.
Fredrik, du då? Du är ju en väldigt duktig gitarrist, ska vi säga.
Ja, jag är en typisk gehörsmusiker. Men jag har också försökt lära mig noter senare år.
Hur går det då?
Ja, men det går långsamt. Alltså jag kan läsa noter, men sakta. Men det räcker för mig om jag behöver studera in saker hemma. Men jag skulle inte säga att jag kan komma till en studio och bara få ett notblad. Så då, jag vill titta på det i en stund.
Mm.
Men harmer och så läser jag ju bra. Men det är just själva noterna.
Mm.
Och Mary?
Ja, jag är ju från Uppsala från start. Och jag vet inte om ni vet om Uppsala. Det är ju liksom en körstad av rang. Och min pappa är präst, så jag växte upp i kyrkan. Och det är liksom väldigt mycket klassisk musikstyle på. Så jag blev ju förstörd från start, kan man säga, med att läsa noter. Jag läser noter väldigt bra. Alltså klassiska noter. Sen när det gäller liksom ackord och liksom den afroamerikanska delen av musik eller hur man skriver ner ackord och färgning och så vidare. Det är någonting som jag var tvungen att dyka in i ganska sent. Eller jag hade liksom inte fått lära mig det när jag växte upp med mina musikutbildningar. Utan det var liksom klassisk style på det. Men jag har ett väldigt bra gehör. Det har jag. Men ja, därifrån kommer jag. Hur är det med dig, Lena?
Jag tillhör skaran som... Alltså jag började spela piano när jag var 6-7 år någonting, eller 7-8 kanske. Och då var det ju verkligen noter som var grejen. Mm. Ackord, jag hörde inte ordet ackord förrän jag var 14-15, alltså högstadiet. Och där hade jag en väldigt bra lärare som också nog fattade att ja, men gehör, ja, hon har det istället. För jag kände mig jättedålig. Varenda pianolektion, det var så här: åh mamma, jag har ont i huvudet. Och idag har jag ont i magen. För att det var liksom, jag hade inte övat tillräckligt.
Mm.
Och det blev mer en ångestgrej än det blev, åh vad kul att lära sig ett instrument.
Och det är ju hemskt att känna så.
Ja, men verkligen. Nej, så jag har haft väldigt svårt för det. Men sen har jag ju ändå med nöd och näppe klarat mig igenom alla kurser på musikhögskolan. Som är så fint, tyckte man när man var... Jag kunde inte ens förstå att jag hade kommit in. Men sen är det ju en del kurser man ska ta sig igenom, och det, man ska skriva solon enligt de där skalorna. Jag tyckte det var dödens tråkigt. Mm. Men jag är ju envis, och jag visste ju att det är klart jag vill fixa alla kurser och utbildningen. Men ja, jag vet inte, du blir hjälpt av det. Du jobbar ju som lärare nu, Anton, och jag är lärare men jobbar inte som det just nu. Så jag vet ju också att alltså man, när man jobbar med det dagligen, så är det dels ett verktyg och dels något som, ja, men det är bra om den liksom håller uppe det lite grann. Mm. Men nu har jag ju inte behövt läsa en Avista-pryl på hur länge som helst. Så skulle jag få se en not nu, så skulle det ju vara jättesvårt. Men sjunger man i kör, som du säger.
Ja, men precis.
Och få se det på gymnasiet, var jag ju, då hade jag liksom det i mig lite mer. Men jag tycker det är lite ångestladdat, och när jag undervisar så försöker jag att inte... Jag tar fram det när jag liksom vet att de måste kunna vissa grejer, men jag tar det inte på avancerade höjder. För det har inte heller behövts där jag har undervisat.
Mm.
Så. Men sen är då frågan, för de sa ju också i, eller ni pratade om i intervjun, att man ser ju vad man ska spela, men... ganska lite hur man gör med sin röst eller instrumentet, och också det här med känslan, även om det står rubato eller vad det kan stå, men att det tycker jag är, det måste ju vara väldigt avgörande vad du har för lärare, hur uttrycket blir.
Jo, men jag, något som har slagit mig under flera år nu, det är på något sätt att vi är ganska nöjda över vår kulturskola och sådär. Den svenska, att det är det som har skapat musikundret och så vidare.
Oh.
Men jag, även om det är bättre nu, tror jag så att det inte är samma fokus på begåvningstanken och noter och så vidare. Det mer traditionella sättet att lära sig. Så skulle jag ändå vilja säga att det är inte fantastiskt hur mycket musik vi har trots kulturskolan.
Börjar ni också
alltså,
med...
Förlåt om jag kastar in liksom spöket, höll jag på att säga. Men jag är inte fantastiskt imponerad av kulturskolans verksamhet. Och
tänker du kulturskolan, alltså tänker du kommunala musikskolan?
Precis,
då?
För detta kommunala
musikskolan.
För där
har vi väl alla varit tvungna att bli...
Exakt.
Alltså det känns ju... Kanske för vissa en bestraffning.
Ja. För jag tänker på det som ni bägge två säger, att man utsatt sig för noter tidigt för att man fostrades in i den,
ja,
i den andan. Du nämnde aldrig, Mary, om du tyckte att det var kul med noter eller så, men det var ett nödvändig grej. Liksom,
jag visste nog inte någonting annat.
Nej.
Alltså det var liksom bara att man skulle lära sig.
Mm.
Och jag har väl alltid varit, hade fokus väldigt länge, och så var det ju i Uppsala. Det var liksom att man skulle sjunga rätt.
Mm.
Man skulle göra rätt.
Mm.
Liksom. Allting var väldigt uppstyltat. Liksom.
Mm.
Och lite, ganska stift, tyvärr.
Men kan man inte dra den här slutsatsen då? Det kanske är det du säger, Anton, när du säger att din skola är bättre än kulturskolan.
Ja, nu, där la du orden i mun på mig.
Ja, men så tänker jag att du lite menar det. Men menar du så här?
Man kan säga så här, jag har valt ett annat sätt att undervisa på. Som jag,
ja, och jag,
som
gillar jag tror, ju din skola jättemycket.
Som jag tror är mer givande för eleverna. Så kan man säga.
Och jag håller ju faktiskt med. Ja. Så jag vill inte liksom... Men jag tänker att du menade lite så. Men, och jag menar att kan det inte vara så här, blir man för notbunden, och när man träffar en elev eller en medmusikant som liksom inte kan göra någonting utan sitt lilla notblad, att känslan faktiskt försvinner. För nästan de flesta jag spelar med, det är ändå mer ett samtal kring hur vi tänker. Jag bara, nej men tänk lite stompigare, eller tänk lite, ja men du vet den här låten. Så, än att vi bara, ja men takt 34.
Ja, exakt.
Alltså, synkopen där, du missar den.
Ja.
Något
och
sånt.
Och det kan man ju verkligen dra parallell till det som du gör, Mary. Att, alltså, jazzmusik från början är ju en improvisationsmusik.
Verkligen.
Den var ju inte noterad. Sen kom det här standardverket då, Real Book.
Mm.
som jag faktiskt
som
inte...
alla skulle ha.
Som då alla... Det var ett smart grej att skriva ner saker och ting, men då har man sen utgått från de noterna.
Mm.
De senaste åren, helt enkelt. Men hur... Bra att du nämnde ordet samtal där. Och ifall vi tar... Nu blir det väldigt fokus på noter här, men ifall vi tar också tanken kring talang och begåvning, så tycker jag noter har blivit ett nästan som ett maktmedel för lärare många gånger, att det är ett sätt att berätta för eleverna att det här kan jag men inte du.
Ja, kanske. Ja.
Och att man bibehåller den här känslan av att inte riktigt kanske vara tillräcklig inför lärare eller inför andra kollegor och sådär. Du har haft, antar jag, ett antal lärare i ditt liv, Mary.
Ja,
hur har de förhållit sig till allt det här med talang och begåvning och även noter?
Alltså, om man ska börja från början för mig, när jag började kanske vid 5 års ålder och började spela piano och började sjunga i kör, då pratar man ju inte riktigt om talang på det sättet. Det var så här, åh, du sjunger så fint, eller åh, du kan spela. Men också som många andra, när de, som jag har hört liksom, när de började sina pianolektioner, jag lärde ju mig inte noter förrän efter kanske 2-3 år, för jag spelade bara på gehör tills det blev för avancerat och pianoläraren bara, nu får du spela härifrån på noterna, och jag kunde inte göra det, utan jag kunde bara spela den från start till slut för att jag hade lärt mig på gehör. Så jag fuskade ganska länge utan de kom på mig. Men generellt skulle jag nog säga att det inte var så mycket det här, åh, du har en sån talang, åh, du borde göra någonting större utav det här. Det var liksom inte riktigt så, utan speciellt i Uppsala med just hela den här körsamhället, om man ska säga, där det var liksom mer att man skulle vara som en grupp, att man skulle passa in liksom och sjunga rätt, som vi pratade om innan. Det fanns liksom inte någon plats för att vara fri eller att vara en solosångerska. Det fick jag aldrig liksom pepp utav någon lärare, faktiskt från start till gymnasiet, till slut på gymnasiet, utan det är någonting som jag sen när jag sökte mig vidare kom in på musikalutbildning på Kulturama där jag gick 2 år.
Gymnasiet.
Ja, precis. Ja. Sånginriktning. Där träffade jag lärare som bara, åh, du är fantastisk och du ska göra det här och det här. Och man bara, wow. Där kom peppen. Och det liksom, då var jag lite över 20 bast. Och innan dess så hade man liksom inte haft så mycket, utan det var mer att det var, ja, att man skulle falla in i ledet och passa in i liksom det som var skrivet på noter, eller att man skulle sjunga i kören. Och, ja, men, förstår ni vad jag menar?
Mm, absolut.
Det är också en spännande, jag vet inte om ni har upplevt det, hur lärare ofta vill att man ska härma.
Ja,
absolut. Lyssna på det här, gör som det här, spela som det är skrivet och så vidare och så vidare. Och sen när man då runt 22 kanske, och nu ska du uttrycka dig själv och du ska skaffa en egen röst. Mm. Men jag har bara härmat under alla år. Och härma är ju ett sätt, så lär sig ju alla barn, att man härmar. Men att det finns ingen, eller det finns mycket mindre utrymme för ett personligt uttryck än vad man kanske skulle vilja önska. Eftersom det ofta är slutmålet.
Ja,
att
verkligen.
Få en egen röst.
Ja, absolut.
Det var egentligen ingen fråga, det var bara ett påstående.
Det var bara...
Nej, men jag funderar mycket på det du sa, Mary. Då tänker jag på alla de här som är med i talangjakterna, som det ändå kallas.
Idol, alla de där. Ja.
Och så tänker jag på Idol, ja. Och så är det ändå liksom, ja, men du är en popstjärna. Vi kan se att du liksom... ha det.
Mm.
Och sen finns det ju då jättemånga som går dit som har något annat, men det är inte det där detet som Alexander Bard eftersöker. Har du något råd till dem där, var man tar vägen på vägen hem med sin lilla dröm om att få hålla på med musik?
Ja, alltså det där är ju väldigt, väldigt svårt att svara på. För vissa utav de som kommer och söker Idol tillhör ju, vad jag skulle säga, de här 3% som hon pratade om tidigare här. Som kanske inte har en musikalisk talang. Liksom. Det kan ju vara att man kanske har blivit itutad av sina föräldrar att bara, men du sjunger jättebra, och sen så kanske det inte riktigt är så i realiteten.
De har fått peppen, men...
Precis, men den kanske inte har varit helt realistisk. Mm. Men självklart ska de också få hålla på. De kanske inte kan hålla på professionellt, och de kanske inte kan bli en superstjärna. Mm. Men jag tycker alla ska kunna få hålla på med musik. Mm. Fast man kan göra det på olika sätt.
Olika plan.
Ja, verkligen olika plan.
Men det är också intressant, för jag tror att många av dem, dels finns det väl en dramaturgisk tanke i att de tar fram dem som...
Absolut. Som ja, det är ju TV liksom. Ut. Ja.
Men jag tror att om vi idag skulle ta de artister som är störst i Sverige idag, och skulle vi, om de mot förmodan då vill låtsas in låtsasvärd att de skulle vara helt okända och så skulle de få ställa sig inför Idoljuryn, så tror jag inte att många skulle gå vidare. Alltså vi har ju väldigt många stora artister, inga namn nämnda, som jag själv inte uppskattar att lyssna på, för jag förstår inte hypen. Jag förstår inte hypen helt enkelt. Kanske för att jag är musikerskadad. Det är mycket möjligt. Mm. Men så det vi kanske inte ens har nämnt än är ju, vi måste ju i så fall definiera vad som är bra.
Precis.
Och vad som är begåvat.
Mm. Ja.
Och vad som är musik som är riktig musik, eller vad man ska kalla det för.
Mm.
Ja, det är intressant. I den här boken så första kapitlet handlar om kontext i musik. Och då tar hon upp, det fanns en YouTube-experimentfilm där man hade tagit en av världens främsta, då ansedd som världens främsta violinister, ställt den människan ner i tunnelbanan.
Jag har sett det här.
I London, tror jag. Så spelar den personen ton för ton exakt samma sak som den sen dagen efter kommer spela på Royal Albert.
Ja.
I tunnelbanan är det ingen som stannar.
De bara gick förbi.
Ja. Ja. Därför att kontexten är fel. Det spelar ingen roll om det står en fantastisk musiker ner i tunnelbanan, för att man är på väg till jobbet.
Mm.
Men sitter man på Royal Albert Hall, då förutsätter man att det som kommer framföras här, det är fantastiskt.
Precis.
Och det blir självuppfyllande kanske också.
Mm.
Och alltså de har ju spelat på de här stora festivalerna. Alltså är de bra.
Ja, precis.
De får med TV. Alltså är det bra.
Mm. Så behöver det ju inte vara.
Nej.
Alltså nu tror jag troligen, om man går och lyssnar på en konsert i Royal Albert Hall, att det är liksom Royal Albert Hall.
Royal Albert Hall.
Att det kommer vara väldigt bra kvalitet. Det känns som att det är en kvalitetsstämpel bara att det är i den byggnaden. Men generellt, ja, alltså jag tänker att det finns ju många artister som är bra artister, men kanske inte helt lysande sångare eller musiker. Och kan de ha en karriär och köra på det, så varför inte? Vem är jag att döma att de inte ska få det? Om det är folk där ute som gillar det de gör.
Mm.
Men jag tänker, om man ska gå tillbaka till det här med Idol och hela den grejen, så jag är ju inte för den typen utav talangjakt. Jag tycker att det är ganska hemskt att unga personer ska liksom bli sågad vid fotknölarna i TV och på ett väldigt hårt sätt. Alltså det snackar om att få ta ett nej liksom, som bara är brutalt i ansiktet. Och att då orka gå vidare och känna bara, men jag har någonting speciellt och jag ska köra på liksom. Det tar ju enormt mycket energi och mod om man har den talangen liksom och vill fortsätta. Men sen tänker jag att de som är med i Idol, ja visst, de tänker väl att de ska bli superstjärnor, och vissa har ju det gått väldigt bra för, som Agnes och Darin, och Amanda Jensen är väl också Idol. Ja.
Mm.
Men sen så får man ju också tänka på, vilket jag tror att de absolut inte tar upp med de här unga människorna som kommer med i Idol, är ju att man får ju dras med det här hela sin karriär. Vi säger att man egentligen är en person som skriver indie pop. Och sen får man heta Idol Kevin liksom, resten av sitt liv. För att man kan liksom inte tvätta av den stämpeln.
Amanda är väl ändå den som har lyckats bäst där, tänker jag.
Verkligen, ja.
Just det, hon var ju faktiskt med i Idol.
Att och hon du känns som att hon liksom är sann mot sig själv. Att hon var det redan där och då.
Mm.
Men jag tror att det är väldigt lätt att är man ung, man hamnar i ett sammanhang där man får synas i tv, man får lite kändiskap. Då är det nog, alltså de blir ju styrda. Det är ju inte så att de får välja själva vilka låtar de ska köra eller att man får köra en egen låt eller någonting sånt, utan det är ju verkligen en produkt. Och det är då jag också tänker så här, vad handlar det om egentligen? Handlar det om musik? Eller vad är det för någonting? Det känns som att det är en produkttävling nästan.
Mm.
Med att skapa en ny artist.
Och vem identifierar man sig med? Det är ju den man liksom vill ska vinna. Nej, men det är ju massa aspekter i det där. Men vad är då en bra sångerska? Eller liksom, alltså det här med begåvning, talang. När är man talangfull, Mary?
Ja, det är också... jag tycker jag säger bara... Det är en väldigt svår fråga att svara på. Det finns så många svar.
Det är ett svårt ämne.
Ja, det är ett väldigt öppet ämne. Men jag tycker väl att man är en bra sångerska eller sångare om man tror på det man sjunger. Att man liksom har en närvaro i det man sjunger. Vad det än må vara för genre. Allt från opera till Håkan Hellström. Men liksom, har man en övertygelse och man känner det i sången och ja, det som levereras, så tycker jag att man att det är bra faktiskt. Sen så kan man ju börja prata om musikalitet och teknik och frasering, och man kan ju djupdyka hur långt ner som helst, men ja, jag tycker generellt om man har en övertygelse.
Kan vem som helst bli popstjärna eller jazzstjärna?
Det tror jag absolut. Det tror jag definitivt att man kan. Men sen så är det klart att man kanske ska ha... Jag tror ju mycket, alltså, i och med att jag håller på med jazz, så tror jag mycket på feeling. Det låter ju så himla flummigt, men det är mycket feeling och impulser. Frasering. Ja. Det är sånt vi håller på med inom jazzgenren. Men det blir ju också väldigt flytande. Men det är ju också någonting som man kan öva in. Liksom. Fraseringar och sådär. Men då är frågan om man liksom övar in sina egna fraseringar eller om man lyssnar väldigt mycket på någon. Alltså mest populära fraseringspersonen som folk följer är ju Frank Sinatra. Han är ju liksom känd för sin frasering. Så, men det, jag tror definitivt att man kan lära in även sådana saker.
Jag tänker, som svar på din fråga, Lena, så tänker jag också att det handlar om timing. Det låter ju hemskt, men du kanske hade haft ännu fler gig om du faktiskt hade levat på 20, 30, 40-talet.
Det tror jag definitivt.
Att man var liksom mitt i den eran, när du framför,
ja,
det var det alla lyssnade på.
Gud, ja.
Och på samma sätt som att vi... Ja, Mahavishnu Orchestra låg ju liksom på topplistan på 60-70-talet. Då var den väldigt, så att säga, som idag anser som smal jazz fusion rock med distad flöjt. Distad fiol. Då var det populär musik. Och idag gäller det att tajma in vad vill folk ha nu.
Så absolut.
Det är inte alltid att begåvningen ligger enbart i framförandet, utan även i när man framför. Jag har en fråga som jag funderar på. Vad gör du just nu, Mary? Vad har du liksom i pipelinen?
Just nu håller jag på att planera mitt 2015. Det kommer bli en rolig turné. Jag kommer bland annat åka till Paris och spela med min franska trio, Jom Trio. Och med mig kommer jag ha Peter Asplund som spelar trumpet. En av Sveriges främsta trumpetare.
Ja, tackar jag.
Och han kommer även följa med när vi åker och spelar i London. Men då blir det med en annan kvartett som är London-baserad. Sen så ska jag vidare till USA och spela i juni med en trio från Minneapolis. Men framförallt så släpper jag ju min andra jazzplatta den 7 februari. På Nalen blir det releasekonsert. Och då även kommer jag ha med min franska jazztrio som kommer hit från Paris. Så det ska bli jättekul. Så om man vill komma och lyssna, 7 februari, Nalen, hjärtligt välkomna.
Kul. Du, jag tänkte på det. Du är lite som vad heter han? Snoddas. Han har en flicka i varje hamn. Du har liksom ett band i varje land. Franska bandet, amerikanska bandet, engelska bandet.
Jag ligger inte med alla band som Snoddas
nej, det gjorde sina Snoddas, tjejer.
Utan vi spelar främst ihop.
Det är någon annan typ av förhållande.
Ja, precis.
Ja, men vad bra. 7 februari på Nalen.
Yes.
Oj, oj, vad vi är där.
Be there.
Men en sista fråga, för jag tänker att vi kanske ska runda av.
Tänker du?
Vet, vi brukar ju avsluta med några korta
frågor.
Ja, där man liksom, du får bara svara väldigt kort.
Ja.
Men då ska vi se om jag till exempel punk eller funk. Funk. Frågar vi alltså en jazzsångerska, men funk. Och lite kort då, varför?
Jag skulle kunna tänka mig att lyssna på punk också. Men jag bara gick på feeling och sa funk.
Pop eller rock?
Både och. Det är så brett. Jag gillar både och.
Carola eller Lil Babs?
Carola.
Och du vill mig fråga varför?
Lil Babs? Nej, jag vet inte. Jag beundrar Lil Babs på många sätt och vis som artist, men jag vet inte. Hon tilltalar inte mig.
Främsta musikaliska förebild. Du har nämnt några innan, men är det någon som är liksom står ut lite?
Ella. Alltid Ella. Vilken frasering, vilken improvisation. Alltså, klockren sångerska. Klockren.
Sjunga på engelska eller svenska?
Engelska. Alltid.
Dum fråga. Har du någon mer? Jag brukar liksom ha en lång lista.
Vilken var den första skiva du köpte?
Första skiva var egentligen en barnskiva. Men det var med James Hollingworth.
Och Karin.
Och, nej, faktiskt inte. Utan det här var med Mon Chichi och James Hollingworth. Vad sa du?
Hur gammal var du?
Ah, gud, jag var kanske 7 år. Men sen riktiga första popskivan jag köpte var med Bananarama.
Wow. Vad var det nu?
Bananarama, det var väl var det
tre tjejer från Storbritannien.
Just det.
Bananarama.
Vi ska se omslaget, den är fantastiskt.
Mary Nelson, om du får drömma lite, vad är du och vad gör du om 10 år? Alltså 2000. Ja, det blir ju 2025 24. Nästan.
Jag spelar jazzmusik. Jag skriver min egen jazzmusik som jag spelar när jag är ute på turné över hela världen. Så är det.
Då åker vi till New York 2025 och lyssnar på Mary Nilsson. Vi har redan bokat.
Nej, men fast vi är ju med i bandet.
Ja, så är det. Ja,
för
det.
För på 10 år så har du hunnit öva 10 000 timmar. Lärt dig noter.
Det är en deal. Ja. Får vi åka med om jag övar 10 000 timmar?
Vi får se. Vi gör en audition. Vi gör en audition.
Nej, men hörni, tack snälla för att du ville komma hit och prata med oss.
Tack själv.
Vi har, det var jättekul. Vi har en liten stund kvar. Alltså, Mary kommer inte dra en på ett tag.
Vi ska skriva lite låt. Musik. Ja, precis.
Visst.
Men tack för samtalet.
Ja, tack för samtalet, Mary.
Tack själva, det var jättetrevligt.
Och Fredrik, bra jobbat.
Yes.
Du tyckte på Rec och Play med bravur. Vi har fått in ett litet musikaliskt inpass av Alma härifrån Stockholm faktiskt. Och det är en basgång som hon har skickat oss. Men vi har valt att lägga över det på ett annat instrument. Så att här kommer Almas tema. Thank you. Men vi har väl valt att göra om det till ett tema eller en melodi.
Mm, precis.
Och vi la det med vibrafon, helt enkelt. Vi ska säga då, det var en kille som heter Magnus som slagverkare och trummis som har spelat in det här åt oss. Okej, nu ska vi bygga en jazzlåt av det här då.
Mm.
Jag tänker då spontant på rytm, grundrytmen i jazz. Kan ni hjälpa mig lite grann här? Vad har vi för grundrytm i jazz? Vad har vi för underdelning och så vidare?
Framförallt i den här typen av jazz i alla fall. Så är det ju ofta swing. Mm.
Men swing, säger du då Fredrik. Vad, kan du förklara lite mer?
Ja, den teoretiska delen är väl att musiken är triolunderdelad. Och att man låter åttondelarna följa triolerna. Så att man kanske, istället för vanliga åttondelar, så låter man den andra komma på triolens sista.
Just det.
Eller närmare den.
Mm. Mm. Och då har man det, kanske hör man det enklast på trummornas ride. Som låter så här någonting. Ja. Där har vi alltså den grundrytmen. Så nu har vi alltså trummor och vi har lite och vi har en melodi.
Mm.
Nu tycker jag skulle vara kul att höra lite grann om vad har ni? Ni har ju skrivit en låten till hjälps åt nu här, både Fredrik och Mary. Vad har ni, hur har ni tänkt kring ackord och harmonik och sådär?
Ja, vi har ju haft som grundmall den här gamla jazzstandarden som heter Autumn Leaves.
Ja, det är ju standardens standard.
Verkligen, mycket snygg låt. Och harmoniken har ju du lite mer koll på. Jag har ju satt ihop melodin och texten. Mm. Sen har vi Fredrik som brukar sätta ackord till det mesta.
Vi har väl inte gjort den rakt av, använt den som mall, men vi har väl gjort en pastisch.
Precis, kan man väl säga. Ja, det
vi
kan man verkligen säga.
Vi har tagit hela känslan och typen av ackord.
Mm.
Och i viss mån även ackordföljden som är.
Ja, och sen framförallt formen.
Mm. Så att jag har försökt använda tidstypiska ackord.
Mm.
Sju ackord framförallt.
Och hur är förhållandet mellan ackorden?
Ja, det är i stort sett en kvintgång, ska jag säga. Och kvintgång är ju avstånd mellan ackorden. Och så vidare. Och det var väldigt vanligt på den tiden. Det är fortfarande väldigt vanligt.
Hur förhåller du dig till trummorna på gitarr?
Mm, det är lite olika om man har piano med eller inte. Och nu har vi ju det, kan man säga, i och med att vi har vibrafon. Och då får man hålla sig ytterligare i bakgrunden. Så jag har framförallt spelat ackord på de tunnaste strängarna, de fyra översta kan man säga, och försöker förhålla mig lite mer rytmiskt, så att själva klangen kommer väl inte direkt från gitarren.
Okej, ja, men då har vi lite ackord och vi har lite rytmik.
Mm.
Hur är det då, Mary, när du lägger en melodi på det här, hur går dina tankegångar?
Jag gillar melodier som är, gärna får de gå i moll.
Mm.
Och att det är någon liten twist på det, tycker jag.
Så att det inte håller sig inom den rena mollskalan på det sättet som vi kanske,
precis,
många förknippar med.
Mm.
Man kan väl säga att vi har ju skrivit några låtar. Det brukar gå till på samma sätt.
Precis.
Att Mary har en melodi redan klar i huvudet.
Mm.
Och sen försöker vi helt enkelt hitta ett sammanhang åt det harmoniskt.
Precis.
Och så anpassar vi ackorden efter det. Och någon enstaka gång ändrar vi melodin också.
Mm,
så att
absolut.
Den passar något ackord för
det. Det har vi ju gjort idag till exempel.
Ja, så att man jämkar ju lite.
Mm.
Och text då? Finns det ett jazzigt texttema?
Ja, det tycker jag. Brustna hjärtan. Men man kan ju skriva om nästan precis vad som helst. Men kärlek och kärlek som har gått fel är väl ett ganska vanligt tema och någonting som jag brukar använda ganska ofta.
Är det den här handlar om?
Den här handlar om en komplicerad kärleksaffär. Smaka på den du.
Ja, men grymt.
It's complicated.
Ja, verkligen.
På Facebook. Ja, precis.
Den handlar om Facebook-statusen. Ja. It's complicated.
Exakt ja. Så.
Ja. Ja, men hörni, nu har vi en del pusselbitar här på plats. Ska vi försöka svänga ihop det här nu då?
Absolut.
Och så se hur det låter.
Vi har en hit på gång, känner jag.
Verkligen.
Ja.
Hörni, man kan väl säga glad första advent. Och för alla er som lyssnar, gott nytt år blir det snarare. För här nu är vi plötsligt in i januari när det här sänds. Några sista ord, Fredrik eller Mary?
Det har varit jättekul att vara här, tycker jag. Prata talang, prata jazz.
Bra, vi hörs snart. Ha det fint. When will I ever understand you? Your trade of thoughts. When will your mystery unfold? Maybe one of these days. If you could picture me before you, make you understand that we would always be reminded of why we started. Stay.